Så är det. Tro och liv är temat för den här söndagen. Och Pelle Boman, han läste en text från Romarbrevet som är bland de bästa texter som... Alltså där hänger allting, va, liksom, på något sätt. Paulus, han talar om lagen och säger att lagen, liksom, den är inte till någon nytta. Den räddar ingen. Mer lagar, vad händer då? Det vet vi ju, eller hur? Det blir bara fler lagbrytare. Lagar gör inte, liksom, världen bättre, och lagen frälser inga människor. Däremot kan det vara bra när det ska hållas lite ordning, men det är en helt annan sak. Och så säger Paulus då att lagen kan bara ge insikt om synd. Punkt slut. Och sen kommer då den här: men nu har Gud uppenbarat en rättfärdighet som inte beror på lagen utan på tron på Jesus Kristus. Det var den texten du läste. Vi fortsätter detta tema lite. Lukas evangeliet, kapitel 18 och vers 9-14 lyder så här. Till några som litade på att de själva var rättfärdiga och såg ner på alla andra riktade Jesus denna liknelse. Två män gick upp till templet för att be. Den ene var farisé, den andra tullindrivare. Farisén ställde sig och bad för sig själv: jag tackar dig Gud för att jag inte är som andra människor, tjuvar och bedragare och horkarar, eller som tullindrivaren där. Jag fastar två gånger i veckan. Jag lämnar tionde av allt jag köper. Men tullindrivaren stod avsides och vågade inte ens lyfta blicken mot himlen, utan slog med händerna mot bröstet och sa: Gud, var mig nådig mot mig, syndare. Jag säger er att det var han som gick hem rättfärdig snarare än den andra. Ty den som upphöjer sig ska bli ödmjukad, men den som ödmjukar sig ska bli upphöjd. Till de då som litar på att de själva är rättfärdiga och ser ner på alla andra, till alla oss riktar sig detta ord. Det är naturligtvis aldrig fel att göra sitt bästa, eller hur? Och inte heller är det på något sätt en synd eller någonting sånt att vara glad över att man har lyckats med någonting. Inte ens om andra har misslyckats med samma sak. Det är inte det handlar om. Utan det handlar om är det faktum att det faktiskt aldrig finns generella och givna normer för vad som är väl godkänt eller bara godkänt eller rent av underkänt i fråga om moral, levande, gott liv, anständighet, heder och ära och så vidare. Än mindre finns det för det som vi då i kyrkan kallar rättfärdigt liv. Begreppet är inte moraliskt. Begreppet handlar om ett förhållande till Gud. Är jag ett med Gud? Kan jag så som den människa jag är vara ett med Gud? I den betydelsen är jag rättfärdig. Fast jag är syndare. Martin Luther sa en gång så här: jag är samtidigt rättfärdig och syndare. På latin: simul justus et peccator. Den strofen har jag tatuerat in på min breda överarm. Och var jag än visar den så frågar folk: vad står det där? Simul justus et peccator, vad betyder det? Att jag är samtidigt syndare och rättfärdig. Det förstår oftast inte folk. Du är väl antingen eller? Nej, jag är samtidigt det. För trots att jag är en syndare så är jag ett med Gud. Det är nådens hemlighet. Och det beror inte på lagen utan på tron på Jesus Kristus. Fine. Jag kan gasa lite där. Och det är klart det är så. Att rättfärdigheten i det avseendet enbart handlar om tro. Annars hade ju inte Jesus då behövt dö, va? Grundläggande. Försök har däremot gjorts genom historien, både nu och tidigare. Och i modern tid så har vi haft syndakataloger. Historiskt tillbaka genom tiderna så har det getts ut olika skrifter på både tyska och latin och annat. Där det getts handledning i hur man på bästa sätt lever ett rättfärdigt liv. Och också då, som ibland vi hör faktiskt nu för tiden ett tonläge, inte minst i svensk kristenhet men amerikansk kristenhet, så finns det något som säger, vissa som säger så här, att man ska se Gamla testamentet som ett dokument att mäta detta med. Det här är ju livsfarligt. Redan Paulus då säger ju då att i Galaterbrevet att den som försöker sig på det, att använda lagen som måttstock för rättfärdighet, vad händer med den? Galaterbrevet, gå hem och läs det. Jo, det står den människan drar förbannelse över sig, säger Paulus själv. Och vad det består då denna förbannelse? Jo, det handlar om att det enda som återstår då, om jag ska börja mäta min form, någon form av rättfärdighetsnivå i mitt liv, eller kanske rent av min tro, måttet av min tro. Ibland blandar folk ihop det där. Då återstår bara den relativa jämförelsen med någon annan eller någonting annat. Det är det som återstår. Ni kanske kommer ihåg, ni som är födda någon gång lite före sekelskiftet, det senaste. Kommer du ihåg det gamla svenska betygssystemet i skolan? Hur det såg ut före skolreformen på 1990-talet? Jag har ju gått där och de flesta av er här tror jag har varit med om det. Betygen sattes från 1 till 5, om ni minns. Och det gjordes utifrån en jämförelse med andra elevers resultat. Medelvärdet var alltid 3. Om alla elever i en klass hade alla rätt på ett prov så innebär det ju inte att alla fick 5. Utan det innebär att alla fick en 3. Och om alla hade alla fel på provet så fick ju ingen 1. Utan alla fick fortfarande en 3. I princip var det så, det är säkert några fel i några detaljer där. Men jag vet att min mamma som var lärare tyckte att det här var väldigt märkligt. För att få ett högre betyg så handlade det alltså inte om att prestera ett visst antal rätt. Utan prestera mer rätt än kamraterna i klassen. Och den som hade flest rätt fick 5. Och den som hade minst rätt fick en 1. Och de däremellan fick sedan dela upp sig mellan 2, 3 och 4 betyg. Om han hade hälften rätt på ett prov bara så kunde det ge vilket betyg som helst beroende på hur det gick för hans kamrater. Det här relativa betygssystemet tog sedan som sagt bort under 90-talet och ersattes av ett betygssystem som var helt resultatstyrt. Och det innebar ju andra problem då, men det är inte ämnet för dagen. Alltså i alla de sociala sammanhang som en människa befinner sig i så gäller dock detta relativa betygssystem. Om en människa betraktas som rik eller inte beror ju inte på om denna har en viss summa pengar på banken utan hur mycket han eller hon har jämfört med sina grannar, sina kompisar. Det är ju inte till exempel bara solen som får oss nordbor att vilja resa till Thailand eller andra länder. Det är billigt där, säger vi. Det är billigt där. Det är klart det. Men för thailändaren är det inte billigt. Det är inte ett dugg billigt. Och där och annorstädes betraktas då vanliga svenska knegare som en riktiga rikemän. Och beter sig också därefter. Och det är ju trevligt. Även status är relativt. Det gäller bara att hitta måttstocken, rätt måttstock, hitta rätt person, rätt sammanhang och jämföra sig med. Så löser det sig det mesta, tror vi. På senare tid så har det uppmärksammats, ni som lyssnar på tv och nyheter, att den psykiska ohälsan, som man säger, jag tycker inte om begreppet, det säger allt och ingenting. Men man säger ändå så. Ökar, inte minst bland unga människor och inte minst bland unga kvinnor. Och varför gör det det då? Jo, det finns teorier, det är inte klarlagt på något sätt. Men man kan ana, säger vissa, att det har med sociala medier att göra. Och att man ständigt, timme för timme, jämför sina prestationer, sina visioner, sina resultat med andra människor, kompisar, kamrater på sociala medier. Man speglar sig hela tiden i relation till någon annan. Och trycket ökar och naturligtvis så ger det här effekter. Av att livet suger. Det är väl det man skulle kunna definiera psykisk ohälsa med. Generellt. Upplevelse av att livet suger. Det är klart ju det. Och då känner jag då som har levt ganska länge. Liksom, var det en nyhet? Men så är det väl. När kvarnarna mal. Att det tar en stund att komma på det. Vad man ska göra åt det vet ju ingen. Kanske. Det är samma fenomen. Det relativa betygssystemet i de sociala nätverken och de sociala medierna gör att vi alla till slut framstår som losers. Och det suger. Politiska, religiösa extremrörelser lider också av samma dilemma. Exempelvis så, om ni kommer ihåg på 70-talet, återigen ni som är födda före cykelskiftet, kommer ihåg alla dessa radikala vänstergrupper som fanns då? Allihopa de här, de imploderade liksom, de bara försvann av sig själva. Inte på grund av att man inte var tillräckligt hängiven och ivrig och övertygad, utan att man var på tok för hängiven och övertygad och försökte hela tiden att överträffa varandra i renlärighet. Och detta gjorde man till en grad att det till slut inte fanns någon tillräckligt renlärd kvar som kunde driva den här rörelsen vidare. Och den sista som gick och stängde dörren brukade vara någon fullständigt fanatisk galenpanna. På samma sätt har ju också religiösa extremrörelser gått sitt öde till mötes. Det brukar bli så, även om de hinner ställa till mycket skada under tiden. Efter att man har dömt ut den ene efter den andra för att inte hålla måttet. När tävlingen om att vara mest hängiven och ivrig och fanatisk gick överstyr, så fanns det i stort sett inga mer kvar sen än ett par förvirrade och ganska ensamma lärjungar. Och det här är naturligtvis ytterligheter vi talar om, men det kvarstår ändå det faktum att om vi inte på allvar respekterar detta med rättfärdiggörelsen genom tron på Jesus, så återstår även i vår tro enbart den relativa mätmetoden. Det vill säga, hur hängiven är jag i jämförelse med någon annan? Nu är det väl så här då i praktiken att de flesta av oss, vi ser inte ner på andra, vi gör inte det. Jag tror att människor som gör det är minoritet faktiskt. Det vanligaste är nog att vi ser ner på oss själva, tror jag, när vi jämför oss med varandra. Det tror jag är det vanligaste. Och att Jesus då menar att den där farisén inte ska se ner på tullindrivaren, det förstår vi ju direkt. Det är ju övertydligt. Men det som också man kan få fram emellan raderna i den här texten, indirekt, som jag tror också att Jesus tänkte på, innebär ju också att tullindrivaren ska ju inte hålla på att se upp till farisén, va? För om man gör det så ser han därmed ner på sig själv. Om man betraktar sig själv genom farisens ögon. Och då har ju fenomenet tvådubblats. Det är alltså två stycken i samma rum där i templet som ser upp till farisén. Och det är två stycken som ser ner på tullindrivaren. Det blir dubbelt så dåligt. Båda två alltså, farisén och tullindrivaren, har samma insikt att göra. En relativ syn på rättfärdigheten, det är det de har i så fall. De jämför sig med någon annan. Den ene blir nöjd, den andra missnöjd. Men det som skiljer dem åt i berättelsen är att tullindrivaren, ska vi säga, krokar tag i hoppet om Guds nåd och inte i sin önskan att bli farisé. Det är bra. Så bra, så intressant. Paulus skriver Romarbrevet igen. Ett annat kapitel, 5:20, börjar det, om ni vill läsa. Jag ska inte läsa det, men han inleder så här. Om det nu är då så här, att lagen inte då löser det här, vad händer då när synden, säger han, visar sig? Jo, säger han, då flödar nåden över desto mer. Menar jag, säger han, att vi ska synda för att nåden ska bli större? Nej, naturligtvis inte. Second dumb fråga, säger han. Men ekvationen är så. Nåden finns där på grund av att vi är bristfälliga människor. Och att livet är som det är. På grund av att livet suger. Det är klart, vi ska inte söka upp synd för att nåd och rättfärdighet från Kristus ska bli större. Men sant är ändå att den som någon gång, jag uttrycker mig med de här begreppen, det är lättast så, även om de är lite tunga. Jag talar om synden här då. Okej. Den som någon gång har syndat kraftfullt och uppenbart, och dessutom med fruset blod insett sitt misstag till fullo, när den personen också sett sig omkring och insett att han eller hon förlorat allt anseende, all värdighet, och att det inte skulle göra saken ett dugg bättre att försöka jämföra sig ens med den uslaste medmänniskan, när den personen slutligen i sin vånda vänder sig till Jesus direkt, mottar förlåtelse och upprättelse och med en groende tillförsikt börjar röja i spillrorna, då slås all relativ mätning ur spel. Då är det inte längre intressant vad någon annan lyckas prestera. Då är det inte intressant om jag läser Bibeln mer eller mindre än min kompis. Det är inte intressant vad mitt umgänge tillhör för samfund eller sociala skikt. Eller hur väl jag lyckas i det sociala spelet. Det enda som är intressant är då den rättfärdighet som Jesus gav mig i det ögonblicket. Om folk ser ner på mig eller ser upp till mig är irrelevant. Om de är stolta över mig eller skäms för mig är ointressant. Inga jämförelser håller längre. Den enda rättfärdighet som räknas är den som Jesus ger. Tro mig, jag har sett detta många gånger och jag har själv gjort den resan personligen. Att söka sina egna gränser då och sen överträda dem, det är ingenting som någon rekommenderar någon. Inte Paulus. Och inte jag heller. Jag har provat. En klok människa gör sitt bästa. Och kan också glädjas när han eller hon lyckas med det som kanske andra har misslyckats med. Så är det. Men när vi försöker gradera oss själva i frågan om vår kristna tro och våra kristna liv, det vill säga vår relation, vår efterföljd till Jesus, upplevelsen av vissheten om att jag är ett med Gud, får vi verkligen försöka låta bli att snegla åt sidorna. För där finns inget att hämta. Det finns ingenting att hämta där i fråga om helhet, i fråga om nåd eller om rättfärdighet. Att tro innebär att ta Jesus på orden. Att tro innebär att ta Jesus på orden. Man kan välja det. Man kan lyssna och man kan fundera och sen kan man bestämma sig. Säger han till en dödsdömd rövare att han ska vara med honom i paradiset samma eftermiddag, så är det väl så. Säger han att din tro, om din tro inte är ett större ett senapskorn, så räcker det. Om man säger så, så är det väl så. Säger han att en tullindrivare slår farisén i fråga om rättfärdighet för att han efterfrågar nåd snarare än ära, så är det väl naturligtvis så, om vi väljer att tro så. Säger han att han själv har kommit för att vi inte ska gå under utan ha evigt liv, så är det så. I Guds rike förekommer inga relativ betygssättning. Om jag var bättre eller sämre än någon annan spelar ingen roll när det hela den frälsande storheten helt och hållet ligger i Guds händer. Andante ska sjunga nu. Det blir liksom en fortsättning på den här predikan skulle jag vilja säga. Och jag ska plocka upp en strof ur det här. Jag vet att den här sången är ganska nyskriven, eller hur? Är den inte det? Det är premiär här idag. Världspremiär. Och då finns det anledning då att lyfta lite grann. Ni ska inte memorera hela sången här, det är inte det som är tänkt. Men när ni känner igen de här orden så kan ni väl göra en liten koppling i huvudet. Lyssna på detta. Så väl formulerat är det här. Sluta att tro dina tvivel. Och att tvivla på din tro. Fast liten och skör kan den ge dig ett hem där din längtan kan bo.